är det dags för veckans gäst här på kanalen. Det betyder att jag inte är ensam i studion. Vi får ha besök här i sändningen av Elin Hofström Charan. Välkommen.
Tack. Det var fint hur du uttalade mitt namn.
Blev det rätt?
Ja, det blev rätt.
No, men fantastiskt.
Det var första gången.
No, jag har ju inte gjort dig förut, Elin, kanske din arbetsroll mera. För att du är alltså verksamhetsledare på Aura Å-stiftelsen. Ja. Och det kanske så vi har hört dig här i sändningen förut. Och därmed hade jag också lärt mig hur uttala ditt namn, som alltså är turkiskt.
Ja,
delvis. Vi ska komma in på det här under den här timmen, som alltså vi ska prata med dig och om ditt liv och spela dina önskelåtar. Men Elin, du har gjort väldigt mycket. Kom det fram i den här, sån här förhandsinfon du skickat till mig. Så nu får du först beskriva dig själv i ett nötskal. Vem är Elin?
Jag tror att nötskal är lite litet.
Okej, kokosnötskal.
Kokosnötskal kanske är det som gäller. Nej, men jag tror att kanske det som är mig viktigast är havet. Eller så där, att det kommer på något vis alltid tillbaka till skärgårdshavet speciellt. Att jag är det där. Jag är kär i flicka, så jag är född på Venö och det där, ute i Åbländska skärgården. Och sen efter det så har jag tänkt att om jag far utomlands så kan jag ju fara, eller vart jag än far så far jag som utomlands, eller du är inte där ändå. Så då har jag rest en hel del och sitt en hel del. Och nu tillbaka i Åboland, eller i Åbo.
Mm.
Och det där, ja. Så jag försöker förbättra världen på något vis.
Det är jättebra att det finns sådana som du som försöker förbättra världen här. Hej, men vi ska som sagt gå in på allt det du har gjort. Elin, vi ska gå in på din bakgrund. Du är född och uppvuxen på Venö, alltså en ö i Åbolands yttre skärgård.
Mm.
Och det är inte så jätteofta det föds barn där.
Nej, det går nog ganska bra de generationerna. Man ser att det var nog kanske 30 år ungefär mellan mig och det som föddes innan då. Att där var nog min storebror var nog också där, men att han var inte född där på det viset, så det var inte några bebisar däremellan. Men jag hade inte liksom tänkt på det ens förrän nu när jag skrev det här åt dig. Det var ju så där, att det var ju långt emellan de där generationerna. Och nu hade det varit igen att sen när min bror fick barn så sen var följande generation, och då var det ju också över 20 år.
Just det, är ganska alltså stora glapp däremellan då.
Ja.
Hur stort samhälle är det frågan om då som bor där året om?
Nu bor där, ska vi säga, att skulle det kunna vara 8 personer.
Okej.
Okay. Tror jag. Jag vet inte, det beror inte på. Där är två så här en har slutat gymnasiet, en har gymnasieålder. Så de kanske inte skriver där, eller så de skriver det, jag vet inte. Men att på väg kanske lite annat håll nu än vad det har varit hittills. Och så det där, vi gör nog aktivt jobb för att försöka hämta människor, eller ge chansen att människor som skulle vilja bo där, att prova på att bo där, för att det är nog en livsförändring att flytta dit, det är det säkert.
Men för någon som är alltså född och uppvuxen på Venö, hur var det då att bo där? Du hade din bästa kompis föddes strax efter dig.
Ja, 8 månader efter mig.
Så ni var riktigt liksom så här, nästan systrar då,
ja, kanske? Ja, vi var nog kanske främst nästan som systrar, att det där, att jag och Mikaela var, det blev som Mikaeli emellanåt. vi var så där alltid tillsammans och gjorde saker tillsammans. Kanske ganska olika personligheter. Det var inte så som att du kan välja vem du är tillsammans, liksom kompis med. Du ska liksom, alla ska komma överens. Och så. Men så där, just som syskon. Jag menar, inte kan du välja dina syskon heller. Du får nog komma överens med dem då. Men det så är vi nu ännu liksom vänner. Och nu är vi ju tajta och liksom så systrar på det viset. Att det gör ju en sån grund.
Men vad gjorde ni om dagarna då? Liksom?
Vad gjorde vi inte? Vi hade ju en hel ö att utforska. Att det där, hur mycket sådana skogstimmar hade vi inte där? Eller när isarna får på våren så simmar vi enast. Sen slutade vi simma när skolan började ungefär. Jag tror att de som bodde på ön, så att antingen så hörde man oss i vattnet eller så hörde man oss i något träd. Att, det var, att vi var aldrig liksom på marknivå på något vis. Så mycket sånt, och mycket, jag menar, man lär ju sig massor sådär. Du lär dig om att läsa naturen och man förstår när stormen kommer, hur ser molnen ut och lär sig fiska och man lär sig allt möjligt sådant praktiskt. Men nog också en hel del, jag menar, vi hade ju nog dator hemma och fick internet ganska tidigt och sådär, och det var så här förutsättning för min mammas jobb. Så det där, så inte var vi nu helt bakom tackarna, fast det var många som var så här som att jag har nu bara ute där, så nej, nu har vi nog innevässa. Men liksom att någon sorts balans av det där. Och så där. Och ett litet, jag menar, det är kanske där som folk flyttar ut i små samhällen, just för att det är en sån trygghet, sån bastrygghet du får, för att alla vet alla. Alla hade ju ögonen på oss, de visste ju var vi var. Och så, och speciellt i den tiden när det inte fanns telefoner, och på det viset så var vi nog ganska trygga där.
Men det här med att alla känner alla, och speciellt i ett så litet samhälle som Vene då, hur många var ni allt som bodde då där?
Ja, det är... bra fråga, jag minns en 10-tal ska vi säga.
Okej, okay. Ja. Men det här med att alla känner alla just då, blir det liksom sådär på gott och på ont,
ja,
på ett vis?
Så, jag menar som en familj i princip. Att jo, nu var det ju så att man blev lite störd, så att nu är den mommon sitter där i fönstret och tittar på när vi simmar, att aja baja, att var försiktiga, och så var man så vad jobbigt, men nu efteråt tänker man att nu var det ju bra att det var liksom sådär, och sen så, det som jag tycker att det viktigaste som jag lärde mig då var det här att du kan tala med alla.
Mm.
Och att du inte ser på människor genom ålder, eller vi var inte så klassificerade på något vis, utan alla var jämlika. Och det fanns liksom plats för att vara sig själv och prova sitt eget.
Okej, okay. Ja. Men hur är det med liksom sån här, jag tänker, gjorde ni saker på det viset med du kallar er ändå lite som en stor familj, ja, men firar man till exempel högtider, ja, tillsammans? Eller?
Jo, vi hade som, på julen hade vi till exempel så att vi firade hemma först och hade så här lite, vi åt skilt, men att de andra, det var ju många, det var ju som familje, mina föräldrar var ju dit flyttade, så de var ju inte ursprungligen därifrån, så vi hade lite vår egen jul där först. Men sen så samlades vi hela byn tillsammans på kvällen och så kom julgubben.
Okay.
Så där då. Att det var lite så där. Och jag menar alla sådana midsommar och sommaren är ju liksom så där festerna, då har vi ju mycket byfester och så ännu också. Och det här så då samlas ju alla och gör det firar tillsammans på det viset.
Jag kan tänka mig att Vene är ett ställe ändå som det är en ganska stor kontrast mellan vinter och sommar, jo, där, att när sommarboendena kommer, men lite sådär vi på Saltkråkan-aktigt, att det där, att nu kommer sommargästerna, men det där, hur ser man på sommargästerna om man är en som faktiskt, vet du, far och simmar när isarna släpper och är riktigt där kärleksflicka?
Det är ju sådär som att för det första så ser jag ju inte, det är svårt, man blir hemma blind, för du, så jag menar, det första var ju när man kommer, åh det är så vackert, åh vad vackert, och man är bara, okej, okay, gör den här skolvägen, så att inte, ja, okej, okay, visst, jo det är vackert, men liksom inte förstår man det på det viset när du såg det dagligen, men att det där, sen så var det ju sådär, på något vis, då på somrarna ordnades det mycket, det var seglingsläger och det var kurser och det var hantverk och det var liksom en massa saker som du fick göra då när det kom lite flera barn och sånt. Och sen senare så ordnade jag också sådana här barnklubbar, för att jag tyckte att det där var jätteroligt när jag var liten, att det kom liksom, barnen kom samman, så då gjorde det, spela fotboll tillsammans, det kunde du inte göra på vintern, det blev lite så här tråkigt med fyra personer, så det var inte sådär jätte, men det där, på sommaren blev det mer av sånt, så det där. Men sen nu när man är vuxen och är där, så är det ju en helt annan, så där, jag menar också för att jag inte bor där, så känner jag inte det där behovet av att ha den här människan kring mig på samma sätt, så jag kan bra sitta hemma hos mina föräldrar och vara så att jag behöver inte se någon annan nu, att jag kom hit lite på egen semester. Så men att då så kändes det nog som att nu kommer det människor och så får man olika intryck och lär sig nya saker och träffar människor från olika ställen och får höra vad de har gjort och så. Men att, och sen var det skönt att igen att ha den där liksom absoluta tystnaden till exempel, som du kan ha på ringa bilar, ingenting. Du kan höra hur isen spricker sådär, när isen är far. Sådana saker som inga chanser att du får någon annanstans.
Nej, helt säkert. Hur mycket var ni inte i fastlandet då?
Jo, alltså jag hade inte, fanns det ju någon skola där.
Nej, just det.
så vi var ju, jag började ju då i Södra Långvik och sen i Dalsbruk gick i skolan, så att det var nog dagligen. Och sen kom med en förestiden, den där klassiska. Så då var vi ju mera på fastlandssidan, i Kasnäs bodde vi då. Men att jag på fastlandssidan var det för oss, för det var ändå så här fast förbindelse på det viset.
Men hur åkte du till skolan om man tänker du? Du får ta extrem förhållande, extrem, nu är det vinter och is.
Normipäivä, alltså normala dagar så var det som att vi åkte med förbindelsebåten eller så med min, no, främst var det nog med min pappa som kör taxibåt till Kasnäs, då vi bussen där med andra som kom från Hitis och Rosala och Kasnäs och så vidare, så plockade den upp folk på vägen och till skolan och sen tillbaka. Sen när den där skolvägen började ta så där 6 timmar, när det tar som 3 timmar att köra genom isen för att den blir så tjock, så då var det som att okej, nu måste komma några andra lösningar. Det var inte alla vintrar, det var det ju inte, men att nu var det fler sådana vintrar då när jag var liten än vad det är i dagens läge, med global uppvärmning och allt trevligt. Så det där, så då så hittade vi på kreativa lösningar.
Vad var de?
var isen riktigt stark så kunde man, fanns det ju veckor man kunde köra med bil till exempel.
Oj.
Och då kunde man ju köra, och då fanns det en isfärja i Högsora, där kunde man köra över och så där, för det gick farled. Sen flyttade de farleden och då kunde man inte ha isfärja mera ute där mitten på vischen, så slutade de med isväg till Vänö. Så har vi kört med hydrokopter, och en sån anskaffning som mina och det här öborna gjort tillsammans då, vilket är så där som att den var helt okej, men sen den här isen är ju inte så slät direkt, så det var som så jättebuckligt, så sen när de började bli lite oroliga att får vi någon nackskador när det var så så då fick man liksom slopa den idén också, eller det var inte många vintrar det blev heller av det. Sen senaste isvintern, det var som svävare var det, och det var den inre skärgården var det alltid svävare, men den får ganska mycket med vinden, så det får ju mycket mer bensin till exempel om man ska köra där. Och så det var också, men att det har nog varit en bra lösning. Och helikopter.
Helikopter till skolan?
Ja.
Oj.
Men det var liksom en vinter som det blev liksom lite nödlösning, för att det hade varit många år utan riktiga isvintrar. Och sen så var det redan i oktober som isen började lägga sig. Och då var mina föräldrar att nu kommer det isvinter ordentligt. Och så var folk bara, nej, vet du, inte blir det här året. De sköt fram de besluten att, liksom på alternativ då. Sköt fram dem. Och till slut var de en vecka utan någon sorts förbindelse.
Oj.
Där. Och då gick jag en gymnasie. Så jag var inte hem då så ofta. Så då, men att, jag och min lillebror åkte då till skolgården eller där på sportsplan i Lasbrukland, där den här helikoptern, han kunde gå till skolan därifrån.
Ja, man kommer lite. Ja, alltså, hej, ja, här är jag. Ja, okej, så det kunde bli ibland sådant lite att man var sen 6 timmar då kanske till skolan. Ursäkta precis. Att isen var tjock idag.
Jo, det har nog varit liksom att, jag menar, vi var ju bara 2 på klasserna, inte så lång vik, så just det fanns en orsak varför det stängde skolan. Och det har alltid funnits flexibilitet med min skolgång. Och kanske det på grund av det att jag inte hade några skolsvårigheter på det viset. Ingen av oss på det viset. Så vi hade till och med, var det 1 eller 2 som vi hade så att vi hade som onsdagarna lediga. Så att vi inte behövde, så då hade vi liksom, vi gick, just i Södra Långvik, jag tror att vi gick sen med liksom 4:an, 5:an, deras års liksom, eller det här veckokalender, förutom på onsdagen var vi borta, för så då hade vi längre dagar, de där 4 dagar, ja. Och sen så hade vi en ledig dag extra istället.
Just det, sådär. Lite annorlunda.
Ja, så det fanns liksom flexibilitet att göra på olika sätt. Mm. Och sådär. Och sen så, nu var det sen i högstadiet, var det så att ja, jag skulle nu köra med gummibåt i stormiga i Tärna. Så där var jag bara att, no, varsågod. Att när man inte hade kommit när det hade stormat på grund av stormen då ett före. Så.
Nej, just
sådana
det.
Saker. Men jo, det gick ju helt bra ändå.
Men det här, alltså det låter ju jättefascinerande här, men ganska sådär omständigt att tänk dina föräldrar någon gång att man skulle borde flytta bort för att få den här skolvägen lättare.
Jo, säkert många gånger. Jag tror min pappa säkert tänker varje år det här tiden på året att det skulle inte vara skönt att bo någonstans i sol. Att det där, det är nog ganska tungt på vintern. Men å andra sidan får man en sån här paus. Att det är som världen sätter ett paus för dig och så måste du lite återhämta dig från kanske den där sommaren och det där hektiska och så. Och det där, ja, många år har vi haft liksom lägenhet, exempel i Chimito, också efter att jag slutade gymnasiet där. Så att det fanns en möjlighet att sen fara och göra någonting på veckorna och så blev du där över natt då, istället. Du kan inte liksom fara på samma dag kanske, på samma sätt när du inte har egen båt på det. och så, så.
Måste planera lite.
Man, där är nog, varje shopping planeras väldigt noga.
Det kan jag tro. Men sen Elin, den här, jag kan tänka mig ganska trygga omgivningen. Så när du, ja du bodde ju ganska mycket också på olika ställen även om du var liten. Du nämnde Karlsnäs här förut och sen gick du i skola i Kimito.
Ja, gymnasiet sen. Att jag, när jag gick fort till gymnasiet så då var det liksom tungt att flytta hemifrån. Då var det inte möjligt att fara i veckan hem på det viset. Men jag får den då ofta på veckosluten då också, för jag hade min lillebror var ännu där och så där. Jag vet inte, misguided. Jag kände mig kanske som att jag måste, eller det var på något vis så där som jag trivdes att fara dit. Och på somrarna var vi alltid där, eller jag var alltid där. Till den grad att mina kompisar sen när man blir över tonåren så att, men hur är du alltid där? Varför kan inte vi göra något annat? Så en sommar jobbade jag sen på fotiskolf i Kimito. Och det där. Och så sa jag, nu är jag här då, att vad ska vi göra? Och så var alla bara, inte vet jag. Så det var bara en sommar jag jobbade på fotiskolan.
Så du var lite besviken då kanske?
Jag var besviken. Det var någon som bodde i Kimito och umgicks mera med den sommaren. Men jag trodde att det skulle vara som att, för de var alltid så att, vi har alltid en massa på gång. Och jag bara, nej, inte var det alls så.
Men det här att du flyttade till Kimito också, så det här var väl första gången som du lite separerades från då Mikaela, din bästa kompis och nästan precis. Syster då. För hon får till Hangö istället. Hur svårt var det här när ni ändå hade liksom vuxit upp sida vid sida?
Alla var ju det. Jag menar, när du väljer där, sen att ska du till yrke, ska du till gymnasiet, vad ska du? Så blir det alltid nya konstellationer för alla. Men nu var jag många gånger till Hangö också sen efteråt, och hon var ofta till Kimito, så att hon var bland annat då på min, när vi får efter studenten, när vi får sen till Ekenäs och festa, så var hon med. Och det var jätteroligt. Så där som att nu lär hon känna mina kompisar från gymnasiet också. Så, där. Så att det är så där som man är. Jag menar, så är det ju alla, för alla i tonåren. Det kanske känns mer så där dramatiskt när vi är så där, varit så tajt där. Men det där, nu är vi tajt ännu.
Ja, det så. Förändrar kanske inte så mycket ändå slutligen. Nä. Om man har varit så nära.
Så.
Men efter gymnasiet, Elin, är från världen. Det var kanske början på det här då. För att du får till Toskana sen efter det här som au pair. Ja. Varför dit?
Det var egentligen för att tyska länderna var så långsamma. Jag hade jätte sådär, efter sommaren där, efter gymnasiet, var så att jag hade sökt in, och när de där breven kom, att de inte hade kommit in till det, hade sökt bland annat journalist då, så kom. Så det där. Så, och ändå hade redan beslutat som att nu ska jag fara någonstans, för nu hade det varit här, nu var det så här litet, att nu vill jag se världen. Att vi hade nog alltid varit på så semestrar, och jag hade gjort mycket så här projekt och sånt, så jag var nog sådär. Ja, det var bara att nu skulle jag se världen. Och så sökte jag en massa au pair-familjer i Schweiz och i Tyskland då, för jag tänkte att jag hade liksom slutat med tyska efter högstadiet. Men jag var av den åsikt att jag lär mig nog ett språk om jag är i det landet och får prata, så lär jag mig det. För att jag hade finska och svenska hemma. Mm. Sen engelskan kom på lite liknande, att man hör och så börjar man prata med människor och så lossar det. Men tyskan var så svår. Det ville inte lossa. Och jag liksom gav upp det och sa att jag lär mig nog tyska ännu. Så sökte jag, men så tog det så länge. Liksom, det var allt för länge för mig. Jag var jätteotålig. Och så hittade jag på någon sån här arbetsförmedlingens sida att de sökte en italiensk familj. Då bara, de kan engelska, Italien, far dit.
Och kunde de?
Nej.
Det var det jag tänkte.
Nej, de kunde inte. Det var mamma som kunde lite engelska i den familjen. Så jag lärde mig på 6 månader att prata italienska.
Men det är väl kanske den bästa skolan, det att man faktiskt tvingas tala språket.
Ja.
Men hur var då liksom den här, en helt ny omgivning du har kommit till?
Jag var jättenöjd. Ja, att det var liksom just det som jag hade tänkt mig. Jag hade som insett att jag är så naiv och ung att jag måste liksom få erfarenhet för att kunna bli en bättre människa. Och det där. Och sen så var man ju, det här var ju innan sociala medier. Det var ju som att du får göra dina misstag, eller du får liksom, du får verka dum utan att det är någon annan som kommer och säger att du gör något dumt. Så det var som att en sån frihet på det viset, och plus att det var liksom Florens och det var Toskana och det var bara massa intryck och intressanta saker. Det är bland annat en sån sak som jag inte hade skrivit där heller, men att jag hade varit då på Island på så här ledarutbildning för ungdomar, och där så hade varit en kille från Syslösvik, och jag var så, sen var jag där i Toskana, så åkte jag buss och sa, där, det är han. Att hur kan det vara han? Och jag trodde inte ens att nej, du inbillar mig bara. Och så såg jag han som tre gånger, på tredje gången gick jag och sa att honom, hej, att, är inte du som att vi träffades där på Island? Och han bara, oh, Elin, vad gör du här? Så världen är nog liten.
Men hur kom det sig att han var där då?
Han hade också varit efter gymnasiet, var, så nu ska jag fas i världen, att jag far till Florens. Så var han där och jobbade på någon bar eller något liknande. Och, sådär. Och vi bara så, liksom, sen på en fotbollsmatch, så var jag så, men är inte du? Jag kommer inte ihåg vad han heter heller, men det var bara sån en serendipity, vad heter det på svenska? Jag vet inte, sådär som att bara hända sig på något vis, bara som att, va? Att världen är liten.
Nå, verkligen, när man far ändå ganska många hundra kilometer bort och träffar någon annan. Men vad lag det här då? Att komma till ett helt nytt ställe, lära känna nya människor. Hur svårt var det att liksom faktiskt hitta människor att umgås med?
Nu var det, jag menar, Italien, det beror väl lite på vart man far också, men Toskana är nog så där lite övermättet av turism. Och så såg de och så antog alla att jag är amerikan. Det var så där givet på något vis. Men sen när jag lärde mig italienska så blev det liksom lättare, för då får du de där kontakterna ändå lättare än att få när du kommer till Finland till exempel. För att om du börjar prata italienska med någon så öppnar de sig så där. Men att först var det ju så där som att jag är här och jag är inte från Amerika. Att det var så mycket amerikaner då.
Just det.
Och det där, och de syntes och hördes på det viset på ett helt annat sätt. Men det var också en annan tjej från Finland, från Kotka. Så med henne umgicks vi mycket. Och sen så träffade jag, när jag var språkkurs där, så träffade jag en Eva från Sverige. Så vi var alltid henne, Elin och Eva tillsammans ute.
Okej.
Och utforska. Och det var jättebra. Det var nog, ska vi säga, jag var mest sådär som anställd på ett jobb av de här, mina andra vänner. Så hon var som en familj, hon var som familjemedlem mera. Och jag var som, jag hade egen lägenhet och jag var liksom separat, så jag kunde liksom fara dit och jobba, så kunde ta min egen tid och läsa och göra saker och lyssna massa på musik och sånt.
Ganska skönt säkert också att få lite, koppla bort sådär också. Smälta alla intryck som man har tagit in.
Ja.
Hej, men du gillar Italien så mycket uppenbarligen, så att du stannade där och studerade också sen.
Jag sökte in i Finland till skolor och sådär. Och så kommer jag ihåg att det var på något tentor och inträdesförhör och sådär. Så frågade någon att vad gör du om du inte kommer hit? Jag tänkte nu få tillbaka till Italien, så jag bara rakt ut. Och så var jag bara, det var kanske beslutat att inte var jag på väg tillbaka till Finland då ännu. Men efter att man har läst en stund där på universitet förstår man att man inte, i finska gymnasier lär vi oss inte hur man ska sen studera i Italien, utan så här muntliga förhör framför 200 elever och på italienska var lite så där. Du står där och
nervöst, kanske. Kan jag tänka mig, oberoende vilket språk man talar, där tänker jag att det blir kanske lite.
Och sen var det som, det var nog så där, det var en som sa att, men det var som en professor som var som att, ja, att för att du nu är klart utländsk så ska vi nu ställa såna här frågor som har en massa siffror i sig, för att du kan ändå inte säkert så bra italienska.
Jaha.
Sådana att, vet du, förutfattade meningar och sånt. Vilket är kanske helt hälsosamt att man ser sånt och förstår det då ur den där kontexten, att okej, de beter sig så här och du har ingenting att säga när det är en professor som talar till dig. Men en professor hade också hållit en föreläsning och han förklarade att jag och Nokia och alla de andra japanska företagen. Och sen hade min kompis nästan blivit utslängd när han sa att det är inte Nokia från Finland.
Oj då.
Så det var lite sådär, okej. Att sen komma tillbaka till Finland och studera vid Åa var som att jag var på intresseförhör och så sa professor var så att, hej, Hofström, att är du från Vänö? Ja, det är jag!
Kom in lite till sådana tryggare musikerkretsar igen.
Ja.
Men hur svårt var det att bestämma då att du ska lämna universitetet då i Italien?
Det var ganska givet, för jag hade fått som en kurs godkänd. Det var, och de sa bara att du kommer inte att komma igenom kurserna liksom nu, utan det är meningen att du ska tenta dem om och om igen tills du liksom har kommit igenom dem. Det var ett jätteunderligt system. Jag var bara som att nej, att börjar nu springa på de här tentorna i all oändlighet här.
Men hur kändes det att få någon, att någon säger till en att det här kommer att ta tid för dig att komma av om du tänker göra det?
Ja, nu var det ju sådär som att okej, att jag visste ju att inte är nu här på toppen här nu. Jag hade varit ganska bra i gymnasiet och liksom klarat mig bra med lite inte så hårt läsande kanske till och med. Och sen så var det som att jag förstod att här, fast jag läser så kommer de inte att släppa mig igenom vissa tentor, för att det är hur du pratar framför de här gruppmänniskorna. Det handlar inte om vad du kan egentligen, utan så det var så här som att men min kompis blev ju där så, kvar, hon som hade också varit som au pair, så hon fortsatte studera det där och blev färdig därifrån, så nu hats off liksom, hon klarade det. Men att jag var som att jag kan inte lägga så mycket tid på det här, för också för att det var som ett system var du betalar då liksom du betalar för kurserna och för studietiden, så jag var så att de drar ut på det för att du ska betala mera.
Just det, var mera pengar.
Jag har inget bevis för det här, men det var den känslan jag fick, så jag var som att okej.
Men nu valde jag att komma tillbaka till Åbo ändå och studera på Åbo Akademi.
Ja.
Vad studerade du och hur länge var du här då?
Tomtar och troll studerar.
Tomtar och troll? Va? Hur kan man göra det?
Ja,
är det folkloristik då?
Ja, folkloristik, ja. Ja, det var det gällde. Det var liksom, jag hade faktiskt en kompis som kom på besök dit och sa hon att hon hade kommit in till konstvetenskap och var så att hej, där var en kurs som någon vampyrer och varulvar. Kan du förstå? Och det var bara som att, nej, vadå? Kom och studera sånt. Och så sökte jag in dit och tänkte att när kommer jag in? Att det var ganska många som sökte året, men så tog de in 11 studerande, vilket var jättemånga för den, liksom, det ämne då. Eller det var som, några som hade hoppat då från vänta och så tagit mellan och sånt. Så vi var som 11 som började samtidigt och det var stor grupp. Och jag var bara så jättelyckligt lottad att få studera folkloristik, tomtar och troll.
No, men.
Spökhistoria.
Och hur länge var du där då?
Nu blev det väl sen 4 år allt som allt, men min kandi tog jag ut därifrån sen.
Okej. Okay.
Att så länge.
Just det.
Kandi skrev jag om seljakt på Vänö.
Men från tomtar och troll till seljakt, hur blir det så då?
Det, no, nej, för det handlar ju mest om sån här berättad kultur och sånt. Så då så jag ville göra någonting för Vänö igen och det där, och så tänkte jag att det här med säljakt är en sån sak som jag visste att det kommer försvinna därifrån, för att det var bara en säljägare kvar, och det sättet de berättade om det var väldigt intressant och hur han använde det berättande som ett sätt att förmedla den här informationen. Så det var det fokuserade på mer om, att hur berättar du om någonting som hänt. Att jag funderar inte så mycket på etiken kring det där.
Precis, jag förstår.
Att mer berättande bara.
Mm. Men då har du Italien bakom dig vid det skedet. Du har lärt dig italienska och tagit en massa intryck därifrån. Elin Hofström Charan, när blir man vuxen?
Man blir inte vuxen. Vad var kompakusymys?
Punkt.
Punkt. Nej, ja, det där... Jag funderar, ja, det här har att göra med det att när jag ställde att blev jag ens vuxen, men att jag tror att i det skede som jag hade paketerat ihop mina studier i Åbo, och sen tänkte jag att jag ska nu flytta ut tillbaka till Venus, bodde där några år, och det var kanske inte riktigt så som jag hade tänkt mig först, och sen insåg jag att nu kan man inte bara att jag måste göra en magister. Alla arbetsplatser jag ville söka till var så att du ska ha högre högskoleutbildning. Och jag var bara att den har jag ju inte riktigt gjort färdig. Och studietiden gick ut i Åbo. Och det var liksom lite fundera på att vad ska jag göra nu? Och sen så vaknade jag till det här också dessutom någon gång i april. Så ansökningarna i Finland hade ju gått ut. Men så hade jag en vän i Tallinn, Le, som sa åt mig att hör du, här kan man söka henne till början av juni. Jag var bara så att, it's a sign. Nu ska vi flytta till Tallinn och göra magisterstudier där. Och så, samtidigt det som jag tänkte att folkloristik var ju intressant och roligt, men det var väldigt snävt, speciellt när du studerar på svenska. Så det var i Finland. Det var, du vet nog alla som håller på med det då. Och så tänkte jag att vad som är bredare så är antropologi. Och det erbjuder då Tallinn universitet. Vad heter det på svenska månader, men Tallinn University.
Universitetet i Tallinn.
Ja, och det där. Och dit bar det av då. Och på sidan om så fortsätter jag göra massa internationella projekt och saker. Det har vi kanske gått så djupt in på nu, vilket skulle vara en hel...
Ett helt kapitel för sig, vad jag har förstått.
Men, så bjuder jag in mig tillbaka.
Ja, jag tror nästan det. Men alltså de här internationella projekten, så mycket måste du berätta här ändå. Att det, du har alltså lite så här kopplat in Ven till de här projekten också.
Gjort. Jo, så vi hade till exempel sådana internationella volontärer på Ven, kanske upp till 15 stycken ungefär till och med. Mellan alla år, och det programmet hämtade då, det hette European Volunteer Service då när jag höll på med det och det där, och då fungerade jag som en sån här host, så att jag tog emot volontärer, skrev projekten, tog emot volontärer, de gjorde mycket naturarbete främst då på Venum, men också höll barnklubben som jag pratade om här och sådana saker, aktiviteter på sommar, och vissa projekt hade till och med så att det var året runt, så då var det en par volontärer som var meningen att de skulle vara också, eller som var också på vintern, och då samarbetade vi med Kimitoas kommun, och då var de, vi hade en som höll till exempel så här cirkuskurser i dag hemma och i skolor och sådant från Reunion Island utanför Madagaskar, så det blev väldigt internationellt det här. Ja, och då, och de här tyckte jag liksom var viktiga att hämta dit till skärgården, för jag tyckte att det inte var tillräckligt internationellt. Jag tyckte att det kom mycket människor och sådär, men att på något vis så träffade inte de här människorna som bodde där ändå de här, så som jag tyckte att man borde träffa människor som är från en annan kultur.
Så du hämtar liksom?
Så hämtar, ja, jag menar, om inte de far så kommer de till dit.
Hur togs det emot då?
Väldigt, jag menar, det blev ju sådär som att har vi inga volontärer den här sommaren? Vad ska vi göra nu? Liksom, att vara de där? Och de lever ju kvar där ännu, de här historierna, de här som kom. Det var som en från Kanarieöarna, en kille som liksom, han var väldigt fancy, och han var bara att han skrattade och var så glad och var så att här står jag och mockar skit. Och fårena, och jag har aldrig sett ett får förut, vet du, sådär, och han var helt så extas, och det blev sådana så här jätteroliga så här kulturkrockar och saker som bara var liksom liva upp, och folk var glada av att de kom dit, så det var en fin grej. Det var en fin grej. Och säkert kan vi fortsätta med det någon gång också, varför inte, men att den är, men nu har programmen och finansieringarna ändrats och då, så att det är inte riktigt samma sak på det viset. Men då var det så här en nisch det fanns. Och sen så var vi minsta organisationen i Europa som tog emot volontärer. Så vi fick liksom vara som poster för också att man kan göra så här på landsbygden. Man behöver inte så stora resurser att de får bo hemma hos folk och skapa sån här gemenskap på ön som de för med sig helt enkelt.
Ja. Men i samband med de här internationella projekten som du bland annat hämtade folk till Vene, så, alltså du reste ju också runt och gjorde projekt på många håll i världen.
Bland annat där då på Reunion Island hade vi ett projekt om så här ungdomsarbetslöshet och det där. Och då samlade vi ett europeiskt gäng, får vi dit, och så hade vi en veckas träning var vi då... Poängen var att de skulle skapa egna projekt, och det blev en hel del egna projekt sen, som de sen sökt EU-finansiering för senare. Men också liksom lärt känna den där ön och sen den här problematiken kring ungdomsarbetslöshet, för den var skyhög där. Det var många unga som fick jobb på ön, och därför så var det liksom ett bra exempel för att diskutera det där, och det här då, den här idén kom från den här volontären som hade varit hos oss, och så kunde vi bearbeta det projektet tillsammans, och så stödde vi honom att genomföra det, och sen kunde vi åka dit och hålla den här träningen där. Men så har vi också gjort mycket i Sydamerika, i Peru och Mexiko, och där var det också om sån här social entreprenörskap och sådana saker. Och i Argentina hade vi ett projekt där vi besökte en skola. Tematiken var om volontärskap, där, att hur man kan vara som aktiv i sina, och vad du kan dra för nytta av det att du har varit som volontär. Också i arbetslivet senare. Så där besökte vi en skola med sådana tonåringar, vad skulle man vara, 15-åringar ungefär. Så berättade de att deras ena klasskamrat hade blivit offer för human trafficking och det där försvunnit. Och då visste man att det var human trafficking, för det var också andra kvinnor som hade försvunnit där, men det här, hon var då yngsta av de här som hade försvunnit. Och det var ganska så där. Det hade kommit så där nära mig innan det. Och sånt som lever länge kvar sedan, man tänker att det var liksom, hon var en normal skolelev där, och de saknade henne massor. Men att man vet inte vad som har hänt när hon kommer aldrig tillbaka.
Hur är någon spårsätter sådana här historier till exempel i dig?
Det blir en så här väldigt, väldigt stark sån här white privilege och det att man har fått verkligen ha en trygg uppväxt. Och jag har aldrig behövt ens tänka att det skulle kunna hända eller det skulle vara en rädsla som man skulle ha när man växer upp och har rest runt och varit på olika ställen. Att det skulle kunna vara en risk ens. Men så inser man att ja, det här är någon annans vardag helt enkelt. Att sådana saker är sånt som man lever med. Ja.
Men du har bott och besökt väldigt många ställen ja. Världen runt. Men du har ändå slagit ner dig i Åbo här nu. Till sist säger jag inte, för att det finns mycket kvar. Mycket kan hända, men du är här ändå nu. Hur kommer det sig?
No, det här tackar jag nu min man för. Och det där. Bland annat då när jag var i Tallinn, så då träffade jag också min man. Och han var ju inte min man då. Det var kanske sådär lite intryck. Kändes inte som att det var skrivet i kärnorna när vi träffades eller någonting. Men vi fattade tycke för varandra. Och sen så fortsatte vi att hålla kontakt. Och så får jag, han var som Erasmus-elev i Tallinn. Och jag hade inte varit på Erasmus-utbyte. Så jag tyckte att det är nog dags. Och så får jag till hans universitet i Eskişehir i Turkiet. Och där läste jag hela två kurser. En handlade om EU och den andra handlade om turkiska. Och jag fick bra poäng i båda. Så sen åkte jag tillbaka till Tallinn, gjorde min gradu och så får jag tillbaka till Turkiet och så bodde vi där. Och därifrån så min man, så han var inte min man då, men att det där blev ett skede som vi sa att nu måste vi flytta liksom, antingen så vi måste gifta oss, för att antingen så måste jag gifta oss så att jag får uppehållstillstånd där, för jag var som på turistvisum, eller så måste vi gifta oss och flytta norrut och det där.
Men hur snabbt var det här efter?
Det här var ju ändå, det var ju flera år.
Ni hade dejtat några år där?
Jo, för att vi åkte, först var det halvt år där i Tallinn, sen så var det ett halvt år som vi funderade, och sen får jag tillbaka, så får jag till Turkiet, så var det ett halvt år där, och sen så får jag tillbaka, skrev ett halvt år. Så det var liksom, och sen var det ännu ett år där i Turkiet, så det var liksom många år. Så det låter inte snabbt nu, för tiden tar slut.
Vad spolar framåt lite här nu?
Det spolar faktiskt snabbt framåt. Ja, men det här, han... så beslöt vi att vi skulle få till Sverige, men det gick ju inte så där smidigt. Smidigt för min del, jag var dit på en vecka på ett så här, på just som utbilda ungdomsarbetare kring någon projektfinansiering, vad det nu var. Och så gick jag på två arbetsintervjuer med det, jag var där den där veckan. Och det där fick båda som att ja, välkommen hit, bara okay. Att bara det ordnar upp sig. En skulle ha varit som svenska lärare för invandrare. Okay. Det var jätteroligt, för att jag skulle vara själv invandrare. Och det var ju det som var problemet, att jag skulle bli invandrare där. För då fick inte han uppehållstillstånd förrän 4 år senare.
Förstås, ja.
Så det där, så vi var så som att och då kommer jag ihåg, vi var ute och rodde. Han var på fyra midsommar, vi var på Vänö. Vi var ute och rodde där i roddbåtarna. Och så sa han bara att jag måste söka det här så att jag är i Turkiet. Jag måste fortsätta med det här jobbet. Jag kommer inte att avancera där. För där hade de sagt att du måste antingen gå militären eller så flytta eller sluta. Liksom. Du kommer inte att få en högre position i det här jobbet. Och han var att nej, jag vill inte vara kvar på den här firman mer. Och jag kan inte bli här och vänta i 4 år. Det var ju som lika länge som vi hade känt varandra ungefär. Så det var som att jätteunderligt. Och så sa vi att no, men kolla nu där medan vi var roddat. Men kolla nu där, vad står det på den finska sidan? Att hur är det? Hur länge tar det att processera det där i Finland? Nu här var ju inte invandrare, så det skulle ta upp till 6 månader då. Så det var sådär.
Lite snabbare än där, 4 år.
Ni har så här beslutet för oss. För tanken var att vi skulle få till Sverige, för det skulle inte vara mitt hemland, det skulle inte vara hans hemland, och ingen skulle vara på det viset på hemmaplan, utan det skulle vara som båda skulle ha det nytt. Här kommer man med ett visst, då kommer på en viss botten, vilket är ju på tryggt, jo, och bra, men att sen samtidigt så var det så som att det skulle ha varit roligt att vi båda skulle ha varit på samma nivå på det viset. I Finland så kom han hit sen, eller först så fick jag söka jobb, och där fick jag nog söka, jag sökte som 80, tror jag, arbetsansökningar innan jag kom på 3 intervjuer, fick ingenting. Och till slut så tog min mamma med på nåda på jobb.
Okej, så det var kontakten som räddade.
Ja, och sen så har jag en jättebra vän från det här från Chimita som sen tog mig, som föreslog mig till ett jobb i Rural Youth Europe som var som en landsbygds ungdomsorganisation. Och där jobbade jag sen som generalsekreterare några år. Så det liksom ordnade sig här. Och han kom hit och vi på en något lite liknande som den här morgonen, en sån här novembermorgon, så måndagmorgon så gifte vi oss i Kopkolmi.
Här tvärs över torget egentligen härifrån.
Och det där, och det var lite så här kaotiskt och han skrev inte under.
Oj, var det meningen att det skulle bli så?
Det var jätte så där kaot. Jag menar, när du gifter dig, du blir lite så där råddig i huvudet. Och sen så kom de med ett papper när vi kom in, så tänkte att det här nog vi skriver in oss liksom heter det här magistraten då. Så skrev jag under hastigt och så var frågan att har du passe? Och så var jag med, oj nej, jag har passe i rockfickat. Så gick han dit och tog den och så tog de bort det där pappret. Och så gick vi dit, så hade vi ceremonin. Och sen får vi efteråt på restaurang och så åt vi. Och så det där, satt han, jag skrev inte under något på.
Vad hände sen?
Och vi var, jag sa att du skämtar, att det kan inte stämma. Och han bara, jo nej, nu är det så. Och sen så får vi dit liksom tillbaka och sprang jag upp i några bakdörrar och trappor och försökte hitta till det där rummet var vi hade varit. Ingen var där. Så sen till slut gick vi till luckan och fick en nummerkod och så står vi där och väntar vid luckan. Och så, för att vi var just gifta så vi tror inte att han skrev under pappret. Hon bara, nej det kan inte stämma. Hon sa, men kolla nu det där så att vi nu kan leva vidare. Och så sa, gick hon och kollade, nej han hade inte skrivit under.
No, men tur att ni nu märkte det ändå.
Det var jätteroligt. Så det är en världens historia som blev kvar sen, att, nästan. Sen på onsdagen var vi för uppehållstillståndsansökan och på vägen hem, då bodde vi i Dragsfjärd, då vi i Labbnäs. Och på vägen hem så fick vi med att nu har de kollat igenom det där pappret. Och det stod inte liksom, resultatet kan du se online och vi kör och vi svettas och det var hemskt. Och så kommer vi fram och så stod det godkänt. Och
Det var så meningen.
Mm. Ja.
Och då stannar ni alltså i Åbo och ja, du får berätta om det en annan gång helt enkelt, för att nu börjar tiden ta slut här för oss. Men det jag ännu skulle vilja fråga, jag knyter an lite till den här första frågan jag frågar här nu efter den senaste låten. Jag frågar dig att när man blir vuxen, för du ger en sån här aura att det löser sig, du kan ha båda fötterna på jorden och du vet vad nästa steg är. Och du skrev också till mig här att det gäller att stanna upp emellanåt och fundera om man är nöjd med nuet.
Ja.
Och så tar man nästa steg enligt det. Men vad ska man göra? Berätta nu för mig och alla som undrar. Vad är det man ska
det
göra för att
slå mig som man ska få det här?
Något riktigt klatschigt här till sist.
Jo. Stinger stress. Nej, men jag tror det där nog är det att de här chanserna kommer för alla och en. Och då om man velar för mycket och inte kanske provar på, så då är det då man blir och ångrar sig. Så man ska bara prova på och det ordnar sig nog liksom sen och det där och saker och ting kan få vette förvälvande och stora saker kan hända, men om man tar som ett steg i taget så ordnar det sig.
Kloka ord av veckans gäst Elin Hofström Tjaran. Tack för att du kom hit.